Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hon har över 2 miljoner följare och är en av Sveriges absolut största influencers. Hon har kallats för digital stora syster. Och i inlägg om sin psykiska ohälsa så delar hon med sig av precis allt till sina följare. Här är Therese Lindgren. Therese Jessica Lindgren föddes 15 februari 1987. Hon växte upp med mamma Eva, pappa Mats och lillebror Daniel i Nynäshamn utanför Stockholm. När föräldrarna skildes flyttade 16-åriga Therese hemifrån och började jobba som mediesäljare.
Hej.
Under ett kundmöte drabbades hon av panikångest för första gången och tvingades sjukskriva sig. Isolerad och ensam startade hon en YouTube-kanal och gav sminktips. Men det var först när hon öppet berättade om sin panikångest, dödsångest, hypokondri och sociala fobi som antalet följare växte.
Om jag säger ordet ensam, då det triggar min ångest som fan för att jag är så rädd för att vara ensam.
Idag har Therese 2 miljoner följare på YouTube och Instagram och hennes företag ger miljoner i vinst. Hon räknas som en av Sveriges största makthavare på nätet och har fått många priser. Hon har grillat partiledare och väckte starka känslor när hon talade om att välja bort barn.
Alltså jag försöker förbereda mig på ett liv utan barn. För det här går inte. Alltså.
Livet är bättre nu, men mycket begränsat. Hon har valt bort vänner och föredrar djur framför människor. Den enda person som kommer henne nära är fästmannen Anders.
Jag har autism.
Vilka reaktioner får Therese när hon berättar om sina diagnoser? Och ångrar hon någonsin sin öppenhet? Välkommen hit, Therese Lindgren.
Kul att vara här.
Min första fråga till dig är: vad tror du är den största missuppfattningen om dig?
Att jag alltid mår dåligt. Jag tror att jag blev som en poster girl för ångest och panikattacker. Och så tror många att jag alltid mår dåligt. Jag får väldigt mycket tips om hur jag ska må bättre. Men jag mår ganska bra hela tiden. Så det tror jag.
Vad kommer det ifrån då att så många tror att du alltid mår dåligt?
Jag tror att det var så som många lärde känna mig när jag pratade om min psykiska ohälsa. Och sen så kanske man inte har sett mig hela tiden. Man kanske inte följer mig regelbundet. Och då så ligger det där kvar att jag lider av psykisk ohälsa. Och det gör jag ju i perioder. Herregud, jag äter antidepressiv medicin. Men jag är inte i behov riktigt av tips på samma sätt som förr.
Men du och jag har träffats tidigare för några år sedan. Och då berättade du nu när du satt där hur du mådde då när du skulle komma hit. Mm. Kan du berätta hur det var då? För då hade du inte varit med någonstans tidigare, tror jag.
Aldrig. Och först så ställde jag in och ville egentligen inte komma. Men så bestämde jag mig för okej, men jag ska försöka att komma. Så andra gången då kom jag hit. Och så satt jag ute i bilen och jag grät. Jag var så nervös. Jag hade ju en panikattack och satt och skakade. Och satt och hyperventilerade och kom in här. Jag var så nervös. Och när vi väl satt oss ner och pratade, jag tror att jag var helt slut. Det är framförallt för mig alltid den här förväntansångesten inför. Som är så mycket läskigare än när jag väl gör det som jag tycker är
obehagligt. Och vad var det för förväntansångest som du hade?
Jag var rädd att jag skulle få panikattack när jag satt här med dig. Och att jag skulle uppfattas som konstig eller oprofessionell och jobbig.
Mm.
Du, hur var det idag då, när du skulle komma hit? Hur ser en sån här förberedelse ut när du ska komma?
Jag har fortfarande några snuttefiltar. Alltså jag är absolut inte helt cool, utan jag har mina snuttefiltar som att jag alltid tar min egen bil, för då vet jag att jag har som en... Det känns som att jag har mitt vardagsrum bara 2 minuter härifrån.
Du kanske kommer att sticka.
Vem vet?
Ja, det kan ändå ha.
Nej, men om jag skulle behöva...
Men vardagsrummet är här på parkeringen.
Exakt. Mm. Och där känner jag mig hemma och lugn. Och så har jag faktiskt en liten ångestdämpande tablett i fickan. Eller inte i fickan, men ute i andra rummet. Ifall jag skulle behöva det. Jag har på mig kläder som jag vet att jag kan andas i. Jag har ingenting som känns för tajt runt midjan. Ingenting som känns tajt. Så jag har massa sådana här små snuttefilter. Jag har inte ätit frukost. För att jag vill inte... Jag har ju en rädsla att jag skulle behöva... om jag blir stressad kanske jag kräks. Det har ju aldrig hänt, men det är en rädsla.
Men hjälper det här att du har förberett dig så mycket?
Ja, jag tror det. Men jag kanske också sätter krokben för mig själv. För att egentligen så... När jag har gått i terapi så har jag fått lära mig att jag inte ska ha alla de här snuttefiltarna och sådär.
Du har ju... berättat så öppet om det här som människor kanske knappt berättar för någon. Och det är ju så det började egentligen. Om vi går tillbaka ändå till vad som hände med dig, så var det så att du fick din första panikångest när du var väldigt framgångsrik som medieförsäljare, var det inte så?
Stämmer.
Vad var det som hände?
Första gången när jag fick en sån här panikattack, jag hade aldrig ens hört ordet panikattack. Det här var ju för 10-12 år sedan, och det har gått ganska fort alltså hur vi har vant oss vid vokabuläret. För att det var inte många som visste vad en panikattack var då. Så när jag då var i ett mötesrum, jag skulle träffa massor med människor och hålla en presentation, så började jag känna alla de här fysiska symptomen. Att jag fick hjärtklappning, jag började känna mig snurrig, började liksom domna i fingertopparna och blev svettig. Och det var nästan som att jag höll 2 vattenglas för öronen, alltså att ljudet lät liksom, gick rundgång och lät ihåligt. Och då blev jag så stressad, för jag tänker, herregud, nu är jag jättenervös, eller är det här en stroke? Min morfar hade precis fått flera stycken stroker, så att jag visste att jag kände igen de här symptomen med dimsyn och konstig hörsel och problem att stå upp. Och det, så jag blev jättestressad.
Och det bara kom?
Det bara kom.
Utan förordning?
Ja. Men jag hade ju också varit väldigt, väldigt nervös inför det här mötet, och jag hade stressat dit. Det var sommar, jag hade på mig jättetajta kläder som jag inte kunde andas i. Och jag skulle öppna fönstret, jag fick inte upp det.
Men när du tror att du kanske har fått en stroke, vad händer då? Kommer en ambulans och hämtar dig, eller vad händer?
Vid ett annat tillfälle, för den här gången så gick jag faktiskt bara hem och sjukanmälde mig. Men vid ett annat tillfälle, bara ett par veckor senare, så fick jag en sån här attack igen. Mm. Och då var jag helt övertygad om att det här var någon stroke eller någonting som jag behöver akut vård för. Så då fick jag hjälp att ringa till ambulans som kom och hämtade mig i Gamla stan och körde mig till SÖS.
Och vad fick du reda på då?
Där tog de alla tester på mig och lyssnade på hjärtat och tog blodprov. Men ganska snabbt så började läkaren berätta för mig att det här kan vara en panikattack. Mm. Och berättade vad det var. Och där på akuten så fick jag faktiskt nummer till psykiatrin som jag ringde dagen efter.
Och så blev det utredning på om du hade det, eller fick du hjälp, eller vad hände?
Det gick jättefort för mig. Jag hade sån tur. Jag fick snabbt komma till en psykolog, samma psykolog som jag fick gå i hos en gång i veckan i 2 år. Och där lärde jag mig mer om de här panikattackerna. Och när jag också hade fått testresultat från läkarvården som berättade så här, du är frisk, du har ingen sjukdom. Och då accepterade jag att jag har alltså panikångest. Och jag blev nästan besviken till en början. För att jag hade också fördomar. Jag visste ju, det är klart att det blir lättare att gå till en arbetsgivare och förklara att så här, jag har fått en stroke och därför kan inte jag jobba. Nej. Men att säga att jag har fått panikångest till en man som knappt vet vad det är, som är liksom dubbelt så gammal som mig.
Men det ändå blev så handikappande för dig så att du blev sjukskriven.
Ja, jag blev sjukskriven i 9 månader.
Det är väldigt lång tid.
Ja. Och under den här perioden så gjorde jag fel, för att istället... Jag gick inte i... Det finns ju som olika terapeutiska inriktningar. Och det som jag önskar så här i efterhand är att jag hade fått gå KBT, som är mer praktiskt, där man får lära sig och exponera sig för det som man tycker är obehagligt. Men jag gick i psykodynamisk terapi där vi pratade om barndom och så. Mm. Så att under de här 9 månaderna när jag var sjukskriven så isolerade jag mig jättemycket. Så från att jag stod där och höll möten och presentationer inför många människor så började jag bli rädd bara för att gå utanför dörren. Och det var ju helt fel.
Så då blev det ännu värre då när du var ensam och isolerad och inte kunde gå ut?
Ja, det blev ju det. Och det blev också som ännu större avstånd mellan mig och resten av världen. Mm. För har man suttit hemma i 4-5 månader och man ser att julhandeln snurrar igång och det är nyheter är på tv och det bara, samhället fortsätter medan jag sitter kvar i samma soffa. Mm. Då blir det så otrolig vi och dem känsla.
Men du hittade till slut YouTube.
Ja, exakt.
Och började liksom kravla dig upp, låter det som, det här svarta hålet lite grann.
Ja, under de här 9 månaderna så gick jag i terapi och det fick mig att må mycket bättre. Och i takt med att jag började må bättre och jag också hade upptäckt YouTube och allt som jag tyckte var så härligt med YouTube så bestämde jag mig för att testa och göra en egen YouTube-video. Mm.
Och då började det med något som gjorde dig glad, eller hur?
Ja, exakt. Jag fastnade verkligen för allt som hade med smink och hudvård och hårvård att göra. Mm. Jag hade varit helt ointresserad tidigare. Men jag tror jag fastnade för de där tjejerna som höll på med YouTube. Som var så här otroligt karismatiska. Och som hade glittriga nagellack och blänkande hylsor. Alltså allt det där ytliga, det var liksom, det blev som någon slags verklighetsflykt för mig. Som jag behövde där och då.
Men du, det är egentligen ändå när du använder den här YouTube-kanalen för att berätta att du är sjukskriven och du har panikattacker som du får det här stora tittarföljet som är väldigt många gånger unga tjejer.
Ja,
minns du vad du först berättade om? För det är ett stort steg du tar.
Ja.
Och bryter ett slags tabu.
Exakt, och jag pratade bara om det i förbifarten. Jag satt och hade en frågestund på YouTube. Och då var det en fråga som var vilket land jag skulle vilja resa till näst. Och jag har inte, en av de grejerna som jag fortfarande inte gör är att flyga flygplan. För att där kan jag inte fly ut i mitt vardagsrum utanför. Utan jag har inte flugit flygplan på 13 år. Och då förklarade jag det på den här YouTube-kanalen då, att nej, jag lider av panikångest, så därför har jag inte flugit på ett par år. Men om jag någon gång börjar flyga så skulle jag vilja åka till vad jag nu sa. Och då var det väldigt många som reagerade på det här med panikångest och frågade vad det var för någonting. Eller berättade att min mamma har det också. Jag har aldrig träffat någon annan som lider av det. Och någon frågade om det smittar. Alltså det var ju helt annorlunda då.
Och sen började du upptäcka att du hade fler problem egentligen som gjorde att du inte kunde ta dig ut i den där världen som snurrade utanför. Vad var det som hände?
När jag började isolera mig så där mycket så blev det, från att det bara var de här konkreta panikattackerna, så blev det också den här förväntansångesten och nästan som en social fobi, för att tröskeln att gå ut och göra grejer på stan blev så mycket högre när jag vande mig vid att vara hemma.
Borde du ha gått ut tidigare?
Ja.
Det borde du ha gjort. Ja. Och till slut, så du berättade för mig att du kunde inte gå ut och handla mat i en mataffär.
Nej.
Vad hände när du gick ut och gjorde det?
Jag fick sån här panikångest, hjärtklappning, blev yr, snurrig.
Och fick gå hem igen?
Ja, det var lättare att bara gå hem.
Mm. Besläktat med det här låter det som att det som också händer är att du får det man brukar kalla för hypokondri, att du tror att du har olika sjukdomar eller de som är nära dig är sjuka. Eller?
Ja. För mig, jag har verkligen försökt genom terapi att gå till botten med vad hypokondrin kommer ifrån. Min hypokondri visar sig inte så att jag tror att jag har olika sjukdomar riktigt, utan snarare en rädsla för att få sjukdomar. Och det här, du förstår ju själv, under pandemin, det var ju fruktansvärt att gå runt och vara på helspänn hela tiden. Men det är liksom vad jag innan och efter också, för att det finns hela tiden sjukdomar som jag tror lurar. Och jag är så rädd för att få dem här, och det handlar ju i slutändan om att jag är så rädd att tappa kontrollen.
Mm.
Jag tror att ifall jag kommer till sjukhuset kanske jag inte får rätt vård. Jag kanske inte ens får vård, det kanske är kö. Jag kanske inte ens kommer fram till sjukhuset för att det är bilkö. Jag är rädd för att jag inte har kontrollen.
Om du skulle mer exemplifiera, vad är det du tror att du skulle kunna drabbas av?
Jag har varit väldigt rädd att jag ska få corona och hamna i respirator. Jag har varit väldigt rädd att jag ska få akuta saker. Jag har aldrig varit rädd för de här långa sjukdomarna, utan jag är rädd att jag ska få en sjukdom som är jätteont här nu och jag behöver hjälp nu. För att, tarmvred till exempel har jag varit rädd för.
För dig är det handikappande, låter det som. Du socialt, jag menar jag.
Mm.
Att det här liksom kidnappar dig på något sätt eller din hjärna.
Ja. Oh ja, och jag har ju till och med bosatt mig alltså, nära en akut. Så att jag bara har 5 minuter till akuten.
Och det var, gjorde du med... Alltså det var en avsikt att du skulle bo nära akuten.
Ja, för att får jag inte tagit taxi så kan jag i alla fall gå dit. Ta en sparkcykel.
När du berättar om de här sakerna så öppet och filterlöst. Var det en tvekan att börja berätta om det här? För att folk skulle se på dig... som en märklig person eller alla möjliga de här föreställningar som kan finnas.
Oh ja, verkligen. Det var inte givet varken från första början eller idag heller. Dels för att när jag berättar så bjuder jag också in folk till att tycka om det och man skapar sig en bild och uppfattning. Men anledningen till varför jag gör det är för att jag får ju varje dag läsa meddelanden från andra som tar del av det som jag berättar och som säger att det hjälper dem, att de känner sig mindre ensamma eller att de har fått en annan förståelse för någon anhörig. Och då känns det så självklart att göra det. För det är så liten insats från min sida att berätta någonting som är personligt och privat, men det kan göra stor skillnad. Och framför allt för att jag själv verkligen hade behövt det när jag var yngre.
Någon som vågade sätta ord på det här och så att man inte känner sig ensam. Och då tänker jag också, för jag vet en ung flicka som innan hon gick till skolan, varje morgon hade hon dig på mobilen när hon åt frukost. Och för då stärkte det henne så orkade hon gå till skolan. Vad tänker du om alla de här som har följt dig i så många år? För det är ju så.
Mm.
Du var väl 24 när du började, 26?
Ja,
24.
24, 25.
Och de var betydligt 10 år yngre kanske.
Ja.
Och de följer dig fortfarande. Det är ju ett väldigt ansvar, tänker jag.
Ja, verkligen både ansvar och ära och få vara en del av så många människors liv. Det är ju väldigt få förunnat. Men absolut så är det ett stort ansvar som jag tänker mycket på när jag gör det jag gör.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag trodde att det här var, alltså att Anders var den personen som jag skulle skaffa barn med och gifta mig med och skaffa hus med och ja, men ni vet allt det där och så älskar inte han mig längre.
Du har Anders som är den viktigaste personen i ditt liv, det får man ju klart först när man tittar på dig.
Mm.
Och så säger han en dag att kärleken är slut för hans del. Och det är ju hjärtskärande, för då står du inför kameran och berättar hur du känner.
Ja, jag tror att när jag gjorde det här var 2015, så gjorde jag det verkligen i affekt. För att jag har ett jättelitet socialt liv. Jag har väldigt, väldigt få vänner. Jag har en eller två vänner. Jag har aldrig haft jättenära kontakt med mina föräldrar eller mitt syskon. Så att när jag gick ut på YouTube och berättade att Anders hade lämnat mig, så var det för att jag hade ingen annanstans att gå, kände jag. Så jag gjorde det i affekt för att jag var liksom desperat. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det var det enda jag kom på.
Och då gråter du och så säger du att jag är så ensam. Och det var ju det du var så rädd för.
Ja.
Du flyttar. Och du sitter ensam och ingen hjälper dig, säger du. Och ja, du sitter med en låd med lådvin och cigg.
Mm. Ja, det var inte alls så som jag hade föreställt mig. Vet, man ser i filmer, man sitter med vänner på pizza och äter pizza på golvet med flyttkartonger och alla hjälps åt. Det var inte alls så för mig, utan jag satt där själv.
Hur tog du dig upp i det här och gick vidare? För idag ska vi säga att du lever med Anders igen.
Ja, exakt. Jag var jättedestruktiv under den här perioden efter att Anders hade lämnat mig. Och jag önskar att jag kunde sitta här och säga något peppigt, att jag tänkte så här. Men jag gjorde helt fel. Jag drack jättemycket alkohol. Jag isolerade mig supermycket. Jag satt och kedjerökte på min balkong. Och försökte få tillbaka Anders genom att smsa och ringa och vara...
Jag tror jag har sagt någon gång att du lurade honom att komma.
Ja.
Hur gjorde du då?
Många olika sätt, Malou. Jag lurade honom flera gånger. Jag lurade honom och sa att jag hade börjat träffa en annan. Bara så där i förbifarten någon gång när han skulle hämta någonting hos mig. Och man får inte göra så. Men, eller allting kanske tillåter krig och kärlek.
Och han levde loppan utanför er relation när han hade lämnat dig.
Ja.
Det kunde du också följa och se.
Ja, jättehärligt. Inte alls. Min vän fick upp honom på Tinder. Min bästa vän.
Och hur kändes det?
Som en kniv i hjärtat. Fruktansvärt.
Mm. Och när du då... För jag vet ju, och många med mig som har följt dig vet ju att det här har hänt, inte så här detaljerat som du berättar nu. Så berättar du om det. Vad får du för respons då?
När jag berättar om mitt och Anders.
Ja.
Så här i efterhand så vet jag att jag har ju låtit den här videon ligga kvar på YouTube, trots att jag så här 8 år senare tycker att den är jättepinsam och jag tycker att...
När du gråter och är ledsen.
Ja, men jag har ändå låtit den ligga kvar där för att jag vet hur många det är som har känt igen sig i den där desperationen och när man väl är med någon som man tror att man ska leva resten av livet med och man ska köpa hund och man ska köpa villa och man ska gifta sig och göra allt det här och så bara lämnar han eller hon för att han inte älskar mig längre. Den desperationen som man kan känna då, det är många som känner igen sig i min video och tycker att den är liksom rå och naken.
Tröstade det dig att du trodde genom det här att du kunde hjälpa andra?
Inte där och då, men idag gör det. Men där och då, nej.
Då hjälpte inte det heller?
Nej.
Men sen så har du ju ändå en inneboende kraft, för du tar dig ur både något som kunde sluta med ett ordentligt missbruk.
Mm.
Och ni flyttar ihop igen.
Mm.
Och då frågade jag dig när jag pratade med dig i telefon om varför tror du Anders sitter tillsammans med dig? Vad tycker han om hos dig?
Mm.
Då sa du, ja, det har jag inte tänkt på.
Nej.
Jag var en annan när vi träffades.
Ja, exakt. Och jag frågade honom samma kväll.
Ja.
Vad är det du tycker om med mig? Det var ett jättetråkigt svar, för han sa bara allt.
Men, det var ganska bra svar.
Ja, det var väl kanske det.
Han är nämligen väldigt mycket med i dina YouTube-filmer. Och han både är med och utsätts för en del överraskningar.
Och han jobbar med mig.
Han jobbar tillsammans med dig.
Han säljer in alla reklamsamarbeten som jag gör.
Så nu har ni företaget ihop.
Precis.
Och det går ju väldigt bra. Jag tror jag såg omsättningen var väl 19 miljoner 2021.
Ja.
Det är mycket pengar.
Ja.
Mm. Men det som man också ser är att det här du spelar upp och ni två tillsammans. Det finns ju en scen som jag måste fråga dig om som sen blev ett helt program på SVT där du pratade om din ambivalens inför att skaffa barn.
Mm.
Egentligen så handlade det om att du inte ville skaffa barn, men du undrade om det var ett riktigt beslut.
Ja, exakt. Det har varit, just eftersom att jag har den här hypokondrin och kontrollbehovet, så har det här med att inte skaffa barn, det har dels legat lite grann i att jag kan inte ens föreställa mig att jag skulle vara gravid. jag kan inte tänka mig att jag skulle ha ett barn i magen. Jag mår dåligt bara jag tänker på det. Men sen ju mer jag har tänkt på det så har jag också insett att jag vet inte riktigt varför jag skulle skaffa barn. Jag känner inte någon längtan.
Är det förbjudet? Förbjudna känslor? För du håller ju på mycket kring det här.
Mm.
Får man känna sig något fel på mig, säger du bland annat?
Mm. Jo, jag har funderat mycket på ifall det är en biologiskt fel. För att jag borde väl vilja föröka mig eftersom att jag är en människa.
Mm.
Men det är förbjudna tankar. Mm. Och framförallt så har jag varit så rädd att ångra mig.
Just
det är ju så oåterkalleligt. Och det är ju så, eftersom att det är här och nu jag kan skaffa barn. Mm. Jag kan inte göra det när som helst.
Och så gick du ut och berättade om det här också. Och då fick du ganska starka reaktioner. Många som kände igen sig.
Ja.
För det är också tabu att prata öppet om det. Men så var det de som blev provocerade.
Ja. Konstigt nog så var det flera stycken som blev provocerade. Och som dels tyckte att jag berövar Anders ett barn. Och stackars Anders. Många som har skrivit till mig. Men gud, hur vågar du? Är du inte rädd att han ska lämna dig? Men också folk som tycker att det är egoistiskt. Nej, klart inte Therese vill ha barn. Hon har bara tid för sig själv. Sådana där konstiga grejer.
Och ni verkar vara rätt överens, får man en känsla av, att det här är ett gemensamt beslut.
Ja, som tur är så är vi det.
Jag tänker också på, ni är ju, du har sagt att du inte har vänner, kanske någon vän. Vad beror det på att du inte har vänner? Hur tänker du då? För det är ju sånt där, man ska vara socialt accepterad så ska man ha många vänner.
Ja, som tur är så är det självvalt från min sida idag. Men jag har aldrig haft mycket vänner. Aldrig. Utan det har alltid varit en kamp att få vänner. För att det kommer sig inte helt naturligt för mig. Jag har aldrig förstått varför. Men det är som att när jag vet inte vad jag ska fråga. Jag vet inte vad jag ska säga till. Det är jättekonstigt. Helt socialt okapabel. Liksom. Det går bra i ett jobbsammanhang, för då vet jag vad som förväntas av mig. Men när jag ska träffa någon privat, då är det som att jag vet inte vad man gör riktigt.
Det tar slut för dig, eller?
Ja.
Ja.
Jag vill liksom bara prata om mina intressen. Jag vill prata om djur hela tiden. Eller? Mm.
För det bor ju andra varelser hemma hos er.
Ja.
En igelkott, två hundar, en
fågel. Till och med.
En fågel. Tre hundar är det nu, ja just det. En fågel.
Fågel, en degu, en hamster.
Och Anders som skulle varit med här idag, men han är tyvärr sjuk så att det går inte. Men han tycker också om djuren, eller?
Han har ingenting emot djuren.
Nej.
Han tycker att de skräpar ner mycket och tar mycket tid. De låter mycket, fågeln låter jättehögt hela tiden. Men han ser att det gör mig så otroligt lycklig, att jag brinner. Alltså jag har så otrolig passion och då tycker han att det är värt det.
Mm. Det är ju tur.
Ja,
för det är ganska många djur. Ja. Har han aldrig känt att du lämnar ut honom? Att du berättar ju väldigt öppet om honom också.
Ja. Nej, det har han aldrig sagt i alla fall. Jag tror att jag har ändå idag i alla fall, till skillnad mot tidigare, så har jag ganska. Jag kompromissar inte lika mycket med min integritet som jag kanske gjorde förut innan jag hade fått den på plats, den här gränsen för vad jag vill berätta och inte berätta. Så vi pratar liksom aldrig ifall vi skulle ha ett gräl. Det har jag aldrig pratat om på YouTube. Eller.
Så där drar du en gräns.
Ja, och det är väldigt få som vet någonting om min familj eller mina uppväxtförhållanden egentligen.
Mm. Så där finns dina gränser.
Ja.
Alldeles nyligen så fick du ännu en diagnos. Berätta vad som hände.
Det började faktiskt redan för ett par år sedan när jag gick i terapi för min panikångest. Då sa den här terapeuten och frågade mig, ska inte du utredas för autism? Från ingenstans så sa hon det.
Vad kände du då?
Autism, tänkte jag. Men jag har ju inte några problem. För min bild av autism, det var antingen att man är som Rain Man och väldigt, väldigt intelligent. Och
savant,
ja. Exakt. Men på väldigt få ställen och kanske inte har någon social förmåga överhuvudtaget. Och det var ju inte jag. Och sen så är det många som har autism som också har andra problem. Eller liksom så, som är nonverbala, som inte kan prata och som inte kan kommunicera. Så det är ett väldigt stort spektra, och det visste inte jag om. För jag hade ingen kunskap överhuvudtaget. Så att jag bara avfärdade det där.
Varför tyckte hon att du skulle utredas, tror du?
Ja, det var när vi satt och pratade om det här med sociala kontakter. Mm. Att jag...
Vänner till exempel, att
exakt.
Du inte hade vänner.
Mm. För hon, enligt henne, så var ju mitt första specialintresse, det var ju YouTube. Och det var anledningen till varför jag kunde sitta liksom dygnet runt och redigera och läsa ännu mer om den här algoritmen på YouTube. Och jag ville bara lära mig mer och mer och mer. Jag kunde sitta liksom 20 timmar utan att gå på toaletten, utan att äta. Jag kunde bara glömma bort, för jag ville bara lära mig om den här algoritmen. Och så satt jag så i 8 år. Och då så sa hon att det kanske är ditt specialintresse. Nu har ju inte alla med autism eller Asperger ett specialintresse. Men...
Det finns ju också, du har ju berättat om vad som står i din journal.
Ja.
Det är ju lite intressant, och jag undrar bara hur du reagerar. Therese har mycket goda kunskaper inom områden hon är intresserad av. Och trots hennes höga betyg, utbildningsnivå och goda förmåga till inlärning så har hon en begränsad allmän kunskap om omvärlden.
Otroligt, otroligt.
Vad tänkte du då?
Nej, jag blev jättestött faktiskt. Och sen dess har jag haft det som största mission att bli allmänbildad. Så jag skulle vilja träffa den där psykologen igen.
Som satte den stämpeln på dig, låter det som.
Ja. Ja.
Kunde du känna igen dig i det? Att du var väldigt... kunnig inom det du höll på med, men du var inte så intresserad av annat.
Ja, så är det. Och det är en jättetråkig egenskap jag har.
En jättetråkig egenskap?
Ja, för det är jättesvårt att lyssna när Anders berättar hur hans dag på jobbet har varit.
Mm.
Det är jättesvårt att ta in det.
Vad gör du då för att inte få honom att känna att han är helt ointressant?
jag försöker, jag gör mitt bästa. Jag kan lyssna. Men absolut, genom hela livet så har jag ju märkt att det har varit jättesvårt att lära sig sånt som man inte tycker är intressant. Och det känner väl alla igen sig i. Men däremot så kan jag verkligen bli så här hyperfokuserad och lära mig allting om Nordkorea till exempel, som jag tycker är spännande. Eller allt om djur.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nej, filma inte ner!
De fick skor.
Den ska vara för stora. Jag blir galen! Jag blir galen!
Ja, det är Tessan. Hej! Ja.
Jag tänker också på din uppväxt. För det är ofta så att man letar i barndomen. Du har också gått i terapi där man tittar lite grann på barndomen. Vad var det som hände egentligen? Hur var din barndom?
Jag kommer från en familj som, där jag i efterhand önskar att mina föräldrar hade skilt sig tidigare. De skilde sig när jag var 16 år. Jag vet att de höll ihop för barnens skull. Och med facit i hand så var det liksom inte alls bra för barnens skull.
För att det var inte bra hemma?
Nej, det var bråkigt och det var... Barn känner ju, eftersom att jag har varit barn själv så vet jag ju, barn känner och märker sånt som föräldrar säkert tror att inte barn märker. När det är en kylig stämning i rummet eller när det pikas. Och det gjorde nog mig ganska otrygg. Det var liksom inte helt tryggt hemma.
Du var duktig i skolan.
Ja.
Och hade du kompisar då under den här tiden när du växte upp?
Alltid haft en kompis.
Mm.
Men aldrig fler.
Inget stort sånt där.
Nej.
Men sen finns det barnfilmer som du har lagt ut. Där du är filmad av din pappa eller mamma. Och du är så arg på många av de här bilderna.
Mm.
Du får utbrott och du säger sluta filma. Du är en liten, liten tjej.
Mm.
Väldigt bestämd.
Mm.
Vad tänker du när du ser dem?
Ja, men jag tänker nog att jag alltid haft en stark vilja och velat haft det på mitt sätt kanske.
Mm. Men du, jag tänker också sen så flyttar du ganska tidigt hemifrån.
Ja, bara 16 år
ja.
Flytta hemifrån.
Och börja leva loppan ordentligt.
Ja, det var inte alls bra
Nej.
I efterhand. För redan där när jag var 16 år så började jag jobba och så tjänade mina egna pengar och gick i skolan samtidigt. Men redan där så blev jag... så började dricka alkohol och började röka cigaretter, var ute sent på kvällarna, träffa mycket killar. Och det där är liksom inte... Just i den här åldern också, när man är så påverkansbar, då är det inte bra att ha den här... Alltså inte ha en trygg grund.
Hålla dina föräldrar inte in dig då? Utan
nej, de hade fullt upp med sin skilsmässa, tror jag.
Mm. Vad var det som gjorde att du inte fastnade i det där, tror du?
På sätt och vis så tror jag att jag fastnade i det väldigt länge. För att i jobbiga perioder så har jag alltid studsat tillbaka till alkohol. Jag har alltid... nästan använt sex som ett slags självskadebeteende och haft väldigt många sexpartners för att jag tror att jag inte haft en respekt för mig själv. Min kropp har liksom inte riktigt tillhört mig själv och det har snarare varit ett verktyg där jag kan få en man och få bekräftelse och liksom, det har inte funnits någon respekt för mig själv.
Kan det ha att göra med det du också har berättat om, en våldtäkt som du senare förstod vad en våldtäkt, inte då i stunden?
Absolut, och definitivt så tror jag att just den här att jag inte hade respekt för min egen kropp och sen blev utsatt för en våldtäkt, det gjorde nog skammen så mycket värre. För att då tänkte jag att men det var klart att jag får skylla mig själv när jag har betett mig så här och jag borde kunna ha räknat ut allt det här som absolut inte stämmer. För det är klart att man som våldtäktsoffer eller något brottsoffer inte ska lägga skulden på sig själv givetvis, men det gjorde ju att jag inte gick och anmälde till exempel. Och inte berätta för mina föräldrar och inte berätta för vänner.
Inte för någon?
Nej, och inte ens för han. Du vet, jag tog inte bort honom från Facebook.
Mm. Hur ser du på det när du tittar tillbaka? Du har ju så många unga som följer dig.
Oh. Och det är så många som är med om liknande saker och som också säkert tänker som jag. Och det är... sorgligt, jättesorgligt. Och jag tror att därför det är viktigt att prata om det här med det. Alltså att våga vara öppen om sånt här. Även om det är väldigt självutlämnande. Och det är klart att sen när jag sitter och berättar att jag har haft många sexpartners och att jag har använt det som nästan ett självskadebeteende bara för att få bekräftelse. Jag förstår att det finns folk som dömer mig när jag säger så. Men om det kan hjälpa... de här unga tjejerna. Jag bryr mig ju mer om de unga tjejerna än vad någon farbror som dömer mig. Så då är det ändå värt det.
Du borde ha anmält och sökt hjälp direkt.
Ja. Och om inte annat berättat för vänner eller familj. Bara så att jag har någon att luta mig mot. Mm. Någon att dela det här med. Du vet, när man bär på ett trauma och man bara stänger undan det. Det är inte konstigt att jag några år senare börjar lida av panikångest. När jag har det här bagaget, jag bara trycker undan saker.
Tror du att det hänger ihop? Alltså,
ja, jag tror att många liksom pusselbitar. Att det var mycket i min ryggsäck. Bara den här våldtäkten ner med det. Mina föräldrars skilsmässa och allt som skedde under den perioden ner med det i ryggsäcken. Till slut så brast den.
När du pratar med din mamma till exempel, dina föräldrar idag. Har de svårt att förstå det här? För det är kanske lätt att skuldbelägga sig som förälder. Har de svårt att förstå allt som du har berättat om, som du har lidit så av?
Nej, i dagsläget så har de inte svårt att förstå. Utan jag tror tvärtom så tror jag att de tar på sig en del av skulden och tycker att det är jobbigt.
Mm.
Jag tror att de önskar att de kunde ha gjort annorlunda.
Du har skrivit en ljudbok om att vara medelmåtta.
Mm.
Och jag har lyssnat på den. Man får inte riktigt ihop det med tanke på hur framgångsrik du är. Du har fått priser, fast du går aldrig upp på en scen och tar emot dem.
Nej.
För det är något som du har tagit bort ur ditt liv.
Mm.
Du har blivit utsedd till makthavare och du har 2 miljoner följare. Och så kallar du dig själv för medelmåtta. Vad ville du säga med det?
Att omfamna det. Att man inte måste vara bäst. Det är helt okej att vara medelmåtta.
Trodde du det när du var liten att du skulle vara bäst på allting?
Ja. Oh ja. Och inget annat räcker.
Mm. Och det blir man ju aldrig. Man kan inte bli bäst på allting.
Nej.
För det du också har är ju ett väldigt högt IQ.
Ja. Ja.
Du är med i Mensa, som är en ideell förening. där man testas, eller hur? Och då ligger du över medel, eller man ska göra den normala IQ.
Mm.
Och så är det ändå så att du kommer tillbaka med det här med medelmåttan. Var det ett sätt att... Och just budskapet var det just att säga att man inte behöver bli bäst på allting.
Ja, exakt. För att man blir ju aldrig det, som du sa.
Du, när man tittar på dina videos, nu har vi pratat väldigt mycket om dina problem och dina hinder och hur du har försökt hantera dem. Men man ser också att du skrattar väldigt mycket i de här videorna ihop med Anders, och ni hittar på, ni leker och ni skrattar och ni gör knäppa grejer.
Ja.
Hur skulle du beskriva ditt liv idag?
Jag mår idag bättre än vad jag någonsin har gjort, och det tror jag är en kombination av att jag blir äldre och lär mig mer om mig själv, och jag har också gått mycket i terapi, jag äter också antidepressiv medicin, och just nu så står liksom alla stjärnor rätt och jag mår jättebra. Och jag tror också att min autismdiagnos har varit en pusselbit i det som har gjort bidragit till en annan acceptans av mig själv, som också gör att jag får ett lugn och trygghet.
Mm. Vad har du förstått som hänger ihop med autismen?
Framförallt så tror jag att jag har funnit likasinnade. Jag har ju verkligen känt mig som en outsider. Jag har sagt till Anders många gånger, det känns inte som att jag är en människa. Jag kan inte relatera med de här människorna som sitter och har jättetrevligt med varandra på en restaurang. Vad pratar de om? Varför vill de veta saker om? Jag har jättesvårt att förstå. Och jag har liksom aldrig träffat någon som jag känner igen mig i riktigt. Tills jag då insåg att jag har autism. Och har träffat, bara online förvisso, jättemånga som är precis som mig. Och som är jättekola människor.
Som blir förebilder för dig då?
Ja.
Mm. Har du varit ledsen över att du har känt sådär? Att alla andra verkar ha så kul och sitter där och jag kan inte vara med?
Ja, jätte. Och jag har också, alltså jag ska inte ljuga, utan jag har ju också haft det med i beräkningarna när jag har bestämt mig för att inte skaffa barn. Jag har tänkt så här, mina gener, de verkar ju jättekonstiga. Jag är inte normal, Jag är inte som alla andra.
Nu är inte Anders här, så han kan inte berätta hur han ser på det här. Men vad säger han till dig när du säger att jag är inte som andra, jag känner mig inte som människa?
Nej, men han är så duktig och snäll och bra och säger bara att han älskar mig ändå. Och försöker förklara, ja men du är inte intresserad av att sitta och prata om sånt där som de pratar. Jag pratar ofta om så här, för mig, eftersom att jag jobbar som influencer. Och så tittar jag på alla andra stora influencers. Mm. Och jag kan inte relatera. Jag kan inte förstå. För jag känner mig inte som dem.
Och de menar du lägger ut bilder på saker de gör?
Ja, outfits. Och det är att prata om, jag vet inte, mycket yta. Men så förstår jag, det är klart de pratar om yta. För att när jag också pratar om yta så får jag väldigt mycket engagemang. Det är många som vill veta. Folk vill ju mycket hellre veta vad jag har för mascara än vad jag har läst om för djur under natten.
Mm.
De vill inte veta det.
Men du fortsätter med djuren.
Ja.
Och du fortsätter med att berätta om de här sakerna. Men när vi satt oss här så jag undrar om jag kommer vara en influencer.
Ja.
När jag har fyllt 40-45.
Ja, nej det går ju inte.
Går inte det?
Nej, jag tror inte det.
Finns det inget mer att prata om då, tror du?
Nej, dels det, men... Eller? Det beror ju på. Man kanske kan göra det till sitt.
Så vad ser du för framtid?
Jag vill ju bara jobba med djur.
Med djuren?
Ja, och förhoppningsvis så tänker jag så här att kanske kan jag få rädda djur och samtidigt dokumentera det, och att någon skulle vilja följa med på den resan. Och hjälpa mig att hjälpa andra djur.
Mm. Du, är det någonting som du känner att du vill tillägga som jag har missat?
Nej. Jag tror inte det. Eller bara uppmuntra. Alltså att vara transparent som jag och prata om psykisk ohälsa. Prata om sexuella övergrepp. Prata om hjärnspöken och demoner. Det är... någonting som man gör för andra. Och jag vill bara uppmuntra fler att göra det. För att det kan hjälpa. Det hjälper så många andra människor. Och det kostar ingenting.
Det kostar ingenting.
Inte pengar i alla fall.
Nej, det kostar kanske andra saker. Nej, du har ju snarare tjänat pengar på att berätta och hjälpa andra.
Ja.
Det har du gjort. Du, ska du ut till ditt vardagsrum som står parkerat här utanför nu?
Det ska jag.
Vad kommer
jag.
Du känna när du sitter där vid ratten? För det är du som kör, det vet jag.
Ja, då pustar jag ut.
Och så går du hem. Är du trött sen?
Ja, gud ja. Jag kommer behöva vila resten av dagen.
Ja, okej. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
Tack.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.